I somras träffade jag en gammal bekant till mig. Jag känner honom mycket väl och vi är faktiskt goda, ganska goda vänner, även om han inte, det kanske låter så av den här berättelsen. Han var ganska entusiastisk och kom till mig och berättade att han hade läst en bok av den amerikanske evangelisten och författaren Tozer. Tozer var född i slutet på 1800-talet och var en av de här som var med i den här vågen av väckelse i Amerika som skedde under den här tiden när han var ung. Den vågen klingade av även där. Och Tozer blev förmodligen mycket frustrerad över detta. Och ägnade återstoden åt sitt liv, åt att skriva böcker, åt att åka runt i församlingarna och förklara för människor att det var deras fel att väckelsen hade tagit slut. För enligt Tozer så var det så att när människan levde i flödet av den heliga ande på ett fullödigt sätt och inte prioriterade andra världsliga saker, så blev hon så att säga ett gudomligt levande flöde som gjorde att var hon än drog fram så bröt väckelsen ut. När Tozer inte såg det så drog han slutsatsen att församlingen hade blivit liknöjd. Och liknöjdhet är ett ord han använder nästan på varje sida i sina författarskap. Min kompis då visar mig ett stycke ur Tozer, och där Tozer då delar upp det kristna livet i tre delar. Det ena är att man har en tro till att Jesus Kristus har dött för våra synder såsom varande Guds son. Det andra, det ägnar han en sån här bit åt ungefär. Det andra var att man som människa också, att leva villkoren, att man lever i den här världen med motgångar och medgångar för att så småningom dö, och vi väntar på den dag då Herren kommer. Och det avsnittet ägnar han så här mycket. Sen då, hur då den här människan som han såg som sitt ideal, det som fattades, ägnade han nog två sidor åt. Alltså de två grundläggarna passerade ganska fort, och sen ägnade han en tid åt att beskriva någonting som jag inte kunde förstå vad det var han ville visa. Han talade, det var mängder av ord. Ord om att leva i flödet, att se rikedomen, att kunna leva ut sin kristna tro, att vara en sann efterföljare. Alltihop det, men jag fick liksom ingen bild framför mig. Hur ser en sån människa ut? Det här tyckte min kompis var jättebra, det som Tozer skrev. Och han menade också att Tozer var en profet. Och jag sa, det må han vara, så, men i det här fallet tror jag inte han är det, så. För av erfarenhet så vet jag att varje herde som ser församlingsherde eller församlingsledare som skyller sin frustration på församlingen kommer att gå under förr eller senare i bitterhet. Alltså det där kan aldrig vara rätt, så. Det kan aldrig vara rätt. Jag sa så här till min kompis, alltså visst är det så här att var och en av oss så får vi så att säga tilldelat på något sätt av Gud en situation i livet som vi har att förvalta. Och även som kyrkoledare får man det. Och naturligtvis, ja, det finns ju många bilder i Bibeln på det här om träsnidare och krukmakare och allting som får så att säga ett stycke material att förvalta och skapa ifrån. Och det är klart att vi alla vill ha då ett stort stycke fint ädelträ som vi kan snida vackra skulpturer med. Men de flesta av oss har inte det, utan vi har lite små vresiga eketrä att tälja på. Alltså tillvaron är sällan så exklusiv. Och som församlingspastor så är det ju så. Jag jobbar i små sammanhang. Men jag jobbar med människor av kött och blod som faktiskt har verkliga behov. Om jag skulle anklaga dem för att de som inte uppfyller kravet som Gud ställer på dem, att jag skyller dem för att inte, att vi inte är en stor församling på 1000 människor med bara unga och fräscha folk och som är görhippa. Alltså det vore ju ett katastrof. Jag sa så här, jag tror Gud har tilldelat mig detta. Tilldelat mig en lott. Precis som han tilldelat dig en lott och dig och dig och dig och dig. Och de här människorna som vi möter där, deras verkliga behov, fysiska människor, riktigt på riktigt. Va? När vi gör det och faktiskt gör något som vi kan påverka och inte fantisera om någonting annat större långt bort. Då tror jag faktiskt att vi uppfyller vår kallelse. Och den känslan känner jag att det har jag frid med. Jag känner stark förtröstan. Förtröstan, sa han. Det är inte förtröstan. Det är liknöjdhet. Och då tänkte jag så här, nu. Det här tål att tänka på. Det här tål att tänka på. Ibland är det ju så här att Gud skickar små profeter till en. Och det är inte alltid så att de själva vet om att de är det. Alltså det är lite som med fariseerna och Jesus. Va? Liksom det var de drev liksom fram hela grejen. Va? Ovetande. Va? Och ibland skickar Gud till en sån sätt i situationen. Som, det är inte sant det jag hör. Men det får en ändå liksom att öppna upp nya dörrar i huvudet och hjärtat. Så plötsligt så ser man någonting som man inte hade sett förr. Det är häftigt. Så att jag är lite tacksam till den här kameraten trots allt. Även om han hade lite konstiga åsikter. Och då har jag tänkt på detta. Vad är det att förtrösta? Förstår. Han bad mig att jag skulle berätta eller förklara för honom hur jag menade, hur jag då liksom, hur levde jag mitt liv och så vidare. I det här fallet, eftersom jag nu då hade det var mer ett krav då, eftersom jag hade förkastat hans påstående. Och då sa jag så här att jag har nog också tänkt så här en gång i tiden kanske. Att jag skulle bli någonting mer eller att vi skulle nå någonting större, någonting viktigare. Och med tiden så har jag lärt mig att det där bara, det ledde ingenstans. Det bara fick mig att slå knut på mig själv och bli trött på både mig själv och omgivningen och livet. Och till slut så kände jag att nu ger jag upp alltihopa. Där hotade liknöjdheten. Så jag hade ett val att bli liknöjd eller att förtrösta. Och i min förtröstan så tänker jag så här att alltså, vi kan prata om små träbitar eller små steniga lerstycken. Vi kan tala om som Jesus också, vi kan tala om åkrar. Och det kanske är så här, vet du, så man har ju hittat korn ifrån Mesopotamien i lerkärl som har legat där i 6000 år nästan. Och som man provat att så dem. Och tror det eller ej, de växer. Så livet finns kvar i de där små rackarna efter den tiden. Och jag behöver inte ta så stora perspektiv. Jag bara tänker om jag skulle hitta några gammalt utsäde från när farsan höll på som bonde. Från något magasin i hans sedan 50-talet. Och så planterar jag i min rabatt. Och så ser jag att det också kommer upp. Havre som farsan en gång har skördat. Det är otroligt. Det skulle vara ännu mer fascinerande nästan. Fast tidsperspektivet är betydligt kortare. Och alltså någonstans så tror jag att varje gång så att säga, vi talar Guds nåd till människor, förklarar evangeliet, får det att förstå vad är det Gud vill oss liksom, genom Jesus. Vad är grejen? Varje gång vi gör det så är det lite som Jesus säger, det blir ett korn som sås någonstans. Och det är klart, Tosa fick vara med om att skörda, det var en förfärlig rörelse och liv, men det kanske inte är det som var det normala tillståndet jämt, va? Utan nu jobbar vi under de små omständigheterna. Och då har vi som sagt att göra med människor som finns i vår närhet. Så jag sa, jag har min familj, jag har mina barn, min fru. Jag har människor i mina församlingar. De är, ska jag säga, tillräckligt många för att jag nästan inte hinner med allihopa. Men varje gång som jag hälsar på en människa eller för ett samtal med en människa och jag känner att jag har gjort alltså livet lite lättare att leva för den människan, så känner jag att nu har jag sått. Och jag vet, sa till honom, att detta ger skörd. Någon gång. Men om jag står och säljer ner utsäde som har legat i 4000 år i min rabatt hemma och det inget kommer upp liksom inom en vecka och jag river upp hela rabatten i vredesmod för detta och anklagar både jorden och utsädet för att jag inte får som jag vill och kallar någonting annat för liknöjdhet, då tror jag det är farligt. Alltså. Han var inte helt övertygad. Han var fortfarande inte övertygad. Och jag frågar honom till slut, kan du ge mig ett exempel bara? Ett exempel på en sån människa som motsvarar dina förväntningar. Hur då menar han? Jo, en människa som en sån här fullödig Jesu efterföljare som du säger liksom. Alltså vad gör den människan för val i vardagen? Alltså vad har den för prioriteringar? Hur beter sig en sån här? Hur talar den? Hur lever hon han? Alltså, har du någon? Alltså, du behöver inte nämna en person. Bara beskriv gestalten för mig liksom, i din fantasi. Och han tänkte. Och han tänkte. Och han tänkte. Våra fruar stod och lyssnade på honom. Och han kliade sig i huvudet. Och han suckade en gång till. Och så sa han. Jag får nog passa på det. Och då uppstår ju ett intressant vakuum i diskussionen. Så jag tänkte så här, varför passar han? Är det för att han inte hittar någon eller att han liksom, man inser att han själv inte passar in i den här ramen? Eller kan det vara så illa att han tycker att han passar in och inte kan med och säga det? Hur som helst, då fick jag inget exempel. Och då sa jag, nu blir jag lite besviken. Alltså. För nu har jag ändå svarat på dina frågor. Jag har svarat på dem i detalj. Och du har inte kunnat ge mig ett enda konkret exempel. Anders har rätt, sa fruarna. Visst jag. Men hur som helst, så sa jag, jag tror du ska akta dig för att blanda ihop förtröstan med liknöjdhet. För det står ju lite grann om det här i Bibeln trots allt. Förtröstan, att tro, tillit. Det är ganska avgörande. Mer om det snart. I det mesta, alltså den största delen av allt som är mitt liv, så ligger det faktiskt utanför min kontroll. Jag har inte kontroll över en enda cell i min kropp. Jag har inte kontroll över stora händelser som sker i världen runt omkring som också kommer att påverka mig till slut. Det är så försvinnande liten del som jag faktiskt har kontroll över. Att jag i stort icke skiljer mig så mycket från mitt treåriga barnbarn som kom på besök i eftermiddagen. Han vet inte mycket kan jag säga. Han har aldrig talat om Stefan Löfven eller Ayatollah Khomeini eller hur kroppens biokemiska sammansättningar fungerar. Och så. Han vet ingenting. Men ändå så är han så nöjd. Han är så glad. Och han utstrålar liksom så mycket liv så att man får liv själv. Liksom på något sätt. Han känner sig som en ung människa igen. Och så ger man honom en bulle och sen så är han lycklig. Han fick provsitta min motorcykel idag. Det var ett äventyr av hiskeliga mått. Ska vi kalla honom liknöjd? Det vore närmast en hädelse tycker jag att göra det. Det vore en förolämpning av grösta slag. Men visst är det så här. Det finns så många saker som vi känner att vi vill ha kontroll över. Därför att vi behöver så mycket saker. Och vi behöver så mycket kunskap. Och vi behöver så mycket. Vi har så många behov. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör det därför inte några bekymmer den morgondagen. Den får ju själv bära sina bekymmer. Eller hur? Varje dag var ju nog av sin egen plåga, eller hur? Var inte jag som kom på det där sista? Det var inte Tozer heller, utan det var Jesus. Och det andliga livet då, att leva i Jesu efterföljd, om man nu vill det då. Jag vill det. Men då ska det ske på rätt premisser. Och då läser jag till och med Paulus då, som säger så här, att han säger det här, vad andens frukter, säger han. Det är grejer där. Det skulle jag vilja ha. Det stämmer ju inte alls med vad Tozer sa. För här står det så här, andens frukter är kärlek, glädje och frid och tålamod och vänlighet. Till med godhet, trofasthet, ödmjukhet, och det sista, det gillar jag verkligen, självbehärskning. Krångla inte till det i onödan. Alltså någonstans har vi väl förstått Jesus så hela tiden, att om, alltså särskilt i den här tiden vi lever i, som ställer så oerhört mycket krav på att vi kan kontrollera våra liv. Att följa Jesus på bästa sätt i den här tiden, att vara en trogen lärjunge i den här tiden, vore väl i så fall att ägna så mycket tid och kraft i alla livets skiften. Inte åt att lösa alla problem, utan att istället förtrösta. Förtröstan som en väg att följa Jesus vill jag trots allt till sist rekommendera. Nu får ni inte tro att min kompis är en dum och elak typ. Det är han inte. Han är en av mina absolut bästa vänner och jag tycker jättemycket om honom. Men han är en sån där, han uppskattar honom, för han skyr inte ett uppriktigt samtal. Och han vet om att jag använder honom som figur i de här sammanhangen. Och det är okej. Vi har känt varandra jättelänge. Han är som min bror faktiskt. Vi ska ta en stund i bön här nu i alla fall. Och då är det väl så här, ska vi pröva detta då? Det finns många saker vi behöver lägga på förtröstans bord. Det betyder ju inte att vi inte tar ansvar för våra liv, tvärtom, eller hur? Så vad det än handlar om det handlar om sjukdom, eller om det handlar om bekymmer, eller om det handlar om ett val vi måste göra, eller vad det nu kan vara. Det kan ju bara vara både bara roliga och tråkiga saker som man liksom behöver få lägga så där i tillit. Här finns det en massa bönämnen som handlar om massa olika saker. Det är också tacksägelse för många saker. Vi tar med allt detta och så förenas vi i Herrens bön sen. Gode Gud, Herre, låt oss nu för ett ögonblick få bli som ett treårigt barn. Inte till förstånd och omdöm och såna här saker, utan just få kunna förtrösta. Herre, du ser att våra liv är fulla av komplicerade saker som ständigt behöver, frågor som ständigt behöver sina svar. Vi ber dig att vi just nu ikväll får släppa detta en liten stund och helt enkelt bara få förtrösta så som barn på din godhet. Samtidigt som vi gör det, så vill vi också be för saker och ting som vi ser runt omkring oss. Människor som behöver hjälp. Skådeplatser i världen där vi inte ens kan tänka oss faserna. Vi ber för våra kyrkor, för våra församlingar i vår tid. Och vi ber också för oss själva, var och en här som har olika behov. Och vi tackar dig också för allt det som vi får dagligen. Herre, du om någon vet väl att livet inte är en lek. Vi ber dig ändå att vi i denna tillvaro, Herre, skulle få vila i förtröstan på att du ytterst vill oss väl och kommer att ge oss livet. Så ber vi den bön som du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.